När de sitter i bilen så hör de ett äckel ljud och tittar bak. Nej, men då har myrorna börjat bita sönder sopsäckarna.
Nej, men sluta! Panik!
Du kan ju tänka dig hur det doftade i den bilen efteråt.
Hej Elin.
Hej Kattis.
Hur mår du?
Det känns lite som en högtidsdag idag för att jag ska äntligen träffa en fysioterapeut som jag har höga förväntningar på. Så jag sitter sedan 7 redo i mina fina träningskläder som jag liksom hann införskaffa. Du vet när man kommer igång med träningen och känner nu förtjänar jag nya träningskläder. Jag hann liksom införskaffa det här för att jag hann komma igång med träningen så bra innan då jag bröt ryggen.
Inte visste du då att de var till för fysioterapeuten?
Nej, exakt. Men jag var till och med tvungen att fråga henne så här, första gången, vad gör vi då? Kommer vi träna?
Typ är det marklyft? Ja. Då ska man väl ha rak rygg?
Ja. Ja, men jag får inte böja mig framåt. Nej, men så att jag har lite grann, om man ska summera det hela, så följer jag av då för typ 2,5 vecka sedan.
Du följde av hästen?
Ja, och så var det några dagar på SÖS, akut och ortopeden där, och liksom livet passerade revy, och sen så kom jag in i fas 2. När jag fick komma hem så var den enorma tacksamhetens fas.
Mm.
Och så. Och sen kom jag in i fas 3 som var någon slags så här, oj, nu ska vi se. Det här går nog. Jag började testa så här, eftersom direktiven är, ta det försiktigt och gör ingenting.
Vad betyder det? Det är otroligt luddigt, tänker jag, när det landar hos Elin Lervik.
Jag tänker att för många personer som har ett aktivt liv liksom, är ju det en väldigt konstig förhållningsregel. Och så här, känn efter i kroppen om det gör ont, då backar du liksom.
Men det är ju bra.
Så då var det faktiskt en helg där jag bara körde på i trädgården och sådär. Jag gjorde ju inte som jag brukar riktigt, men mer än vad jag tror. Jag tror att liksom han, den där rygg... specialisten hade blivit irriterad om man hade sett mig. Och i den där fasen så kom sen då också någon slags uppgivenhet, därför att eftersom jag flög av, bröt ryggen och liksom ändå
reste mig upp. Det är så sjukt att du liksom har brutit ryggen.
Ja, det är nog därför jag säger det så många gånger, för att jag fattar inte det. Men så jag reste mig upp och var liksom, gick ju hela dagen. Jag låg ju ner och vilade på akuten och så. Jag var ju uppe och så här, hyrde en powerbank till telefonen och gick och köpte fika. Och jag reste mig upp efter fallet och vi släppte ihop hästar och sånt. Så inser jag liksom att men min så här, det gör ont. Här ska jag nog backa. Jag litar inte riktigt på den.
Nej, jag tänker på de där förlossningsljuden som du ändå gjorde. Ja. Och fortsatte gå och greja med hästarna.
Ja, men och då har jag varit i en fas här över helgen typ. Som har känts uppgiven.
Mm.
Att så här, men vad fan, för Alex, jag tror du måste ställa dig in på att du kommer inte få lika mycket gjort på alla plan som du hade gjort om du inte bröt ryggen. Och jag hör ju...
Förlåt,
men ja, det var liksom en blixt från klar himmel för mig, konstigt nog.
Ja, tack Alex.
Och då blev jag sur på honom, för jag tyckte han var liksom...
Nedvärderande var liksom.
Ja, och så här, verkligen en budbärare av dåligt besked.
Ja. Typ.
Mm. Men... Då har jag, för jag är ändå snabb med att resa mig upp, så då har jag kommit på att den här veckan bjuder ju då på det här fysioterapeutbesöket.
Mm.
Och sen så ska jag röntgas igen och så ska jag träffa läkaren. Så det är ju hållpunkter nu i en osäker tillvaro som jag mår jättebra av.
Ja, vad bra. Skönt. Och de också människor som du kan få lite svar av kanske.
Exakt. Mm. Så, och jag har ju två fysioterapibesök idag. Det ena är hos den här Anna som jag har fått tipsat om via min PT Sara. Som sa att så här, jag litar på den här personen i vått och tart. Ni två kommer hitta varann. Så det känns kul. Och sen har jag ju via landstinget besök nummer två. Men ja, vi kände inte riktigt att vi hittade varandra kanske då.
Okej. Ja, det är viktigt med personkemi.
Ja, men också det är så svårt att bli bemött som att man är 70+.
Ja.
För många det... som har såna här problem är ju liksom har benskörhet.
Just det. Precis. Men även om man är 70+. Jag tänker på min mamma. Hon är ju 70+. Man vill ju bli bemött som en människa.
Ja, absolut. Det mänskliga touchen saknas inte. Men det är mer så här, det här är ju inte anpassat
till mig alls. Nej, okej. Ja, jag fattar.
Jag ska vicka på fötterna.
Nej, det är du förbi.
Ja, gud vad de vickar när man går kanske.
Ja, exakt. Men du, hur mår du då? Alltså hur mår du fysiskt? Och det här förstår jag liksom är ansträngande. Det är som KBT för dig. Något som tvingar dig att bara så här, nej, du får inte göra det här.
Om jag då ska vara helt uppriktig så jag mår bra. Alltså jag är ju jävligt bra har jag lärt mig. Eller bara kunnat notera när det går åt helvete med saker och ting. Så blir jag liksom stark. Och det får man väl ändå säga att det här är på den skalan om att saker går åt helvete lite grann. Liksom, i min värld är det ju det för att allt jag har sett framför mig så kommande månader kanske är lite oklart om det blir så.
Jag tänker att det nog är det för de flesta att bryta ryggen. Det är nog bara typ en definition av att gå åt helvete.
Ja, men ej bra liksom. Men i det så har jag ju hunnit gå igenom de här faserna ganska snabbt. Som är vid en kris. Och sen mentalt ändå så här... Jag fattar dem som blir liksom typ förlamade och bara... Okej, nu ska vi se liksom hur många världsrekord man kan ta som totalförlamad inom hajdykning. Jag vet inte. Alltså att man så här... Bring it on, bitch. Världen. Det kan jag verkligen relatera till. Men sen så det är liksom två spår i det här. Det ena är, det tänkte jag redan när jag liksom la upp så här, okej, det här har hänt. Därför att jag delar ju så mycket på Insta så att det blir knasigt om jag blir tyst.
Ja, precis. Då får du så här 1000 meddelanden om vart du tagit vägen. Ja.
Så var den första tanken, ja men nu får alla de där olyckskorparna vatten på sin kvarn. Liksom att, ja, vad var det jag sa? Ta det lugnt, Elin. Och jag förstår i det här fallet nu att givetvis ska jag ta det lugnt för att jag har en skada. Men jag är så satans trött på det här att ta det lugnt på ett sätt som är...
Att du slår bakut verkligen.
Ja, nu känner jag, håll käften. Inte när det gäller att jag har ramlat och ska ta det lugnt. Det är bara välvilja och omtanke. Mm. Och jag får påminna mig om det, så det är bra. Men det här generella ta det lugnt som handlar om mitt allmänna tempo- är jag så trött på att höra att jag ska ta det lugnt med. Därför att det är ju min livskraft. Alltså...
Din essens liksom. Och ju starkare den lyser desto mer får du gjort. Alltså på något sätt så är det väl så att ju bättre du mår desto... Alltså att den speglar sig i ditt mående. Så att det bara egentligen är någonting positivt.
Ja men jag vet inte. Det är som att jag ska sluta vara jag då. Eller att man... Det är också lite nedvärderande. Det är som att jag inte själv är medveten om min egen förmåga och mina begränsningar. Ja. Så här, vänta, jag är 42 snart, så vem är du att säga till mig att ta det lugnt? Och då har jag tänkt på det här mycket Särskilt nu för att nu kommer det liksom i en sån stor dos. Att det där handlar ju om den personen. Alltså det handlar ju inte om mig. Utan mitt sätt att leva och vara och göra triggar någonting hos vederbörande.
Ja, jag tycker att man kan ju liksom... Vi pratade ju om det här med Sofia Mokassin, Sofia. Mm. Och jag ser på till exempel My Fält på Instagram. Fält skolbageri, och hon har ju massa tusentals projekt på gång. Att det är ju verkligen någonting som folk blir tokiga på. den typen av människor som har det här lilla extra energipåslaget. Som måste kanaliseras i något. Och som kanske också tar en viss sorts beslut. Typ, inte titta på tv för att jag mår bättre av att gräva i jorden. Alltså...
Exakt.
Istället för att liksom titta på sina egna livsval och sin egen energinivå.
Jag menar, det känns ju lite som att det här blir ett avsnitt vi redan gjort. Men eftersom det är en del av mitt liv och en typ av återkommande kommentar jag får... Så tycker jag bara det är liksom så jävla fascinerande. Vad är det man är liksom... Vad är det som triggar en när man ser någon annan göra mycket? Jag fattar inte. Så jag vill egentligen bara skicka med så här... Säg inte det. Jag behöver inte det.
Nej, men jag tror det som triggar är ju att man själv då... Det finns ju den här välviljan som är en förklädd välvilja. Som egentligen handlar om någonting annat.
Ja.
Och det är väl framförallt den som skaver.
Ja, för det är inte när Maud bara älskade Elin. Tack och lov att det gick bra. Nu får du lova mig att ta det lugnt. Det är bara kärlek.
Precis, och det tänker jag är också så här. Det är ju baserat i typ hur tänker man att en kropp läker. Alltså i en fysisk verklighet.
Exakt.
Det andra kanske mer handlar om personen då. Nej, men jag är liksom väldigt högt och lågt i min energinivå. Mm. Som jag är också i liksom humöret. Att det är liksom, det är ljust eller det är mörkt. Och så finns det inte jättemycket däremellan. Och jag tror att min energinivå är lite samma sak.
Min med.
Men då... Då kan jag själv känna mig triggad, tror jag. Eller jag kan vara en av dem som känner avundsjuka på personer som har väldigt mycket, som får väldigt mycket gjort, helt enkelt. Och jag tror att det är
blir du avundsjuk på mig?
Jag kan känna avundsjuka på den där livskraften, absolut. Inte på det sättet att jag missunnar dig den, men att jag hade önskat mig lite mer av den.
Tycker du, blir det att du tycker lite mindre om mig?
Nej.
Ärligt?
Nej, ärligt, verkligen inte. Men jag vet ju också att du ligger i fosterställning och tar igen dig sen.
Ja, för det är det här som är det knasiga. Så här, vad har jag för skyldighet att berätta om hela min... Nej, men det jag menar är så här. Jag är ju inte skyldig att redovisa för hela min cykel av att göra, pausa, reflektera, bli uttråkad, göra. Det behöver inte göra liksom... rapportera till omvärlden. Och det är där jag tycker det är så... Det känns så ungt och dumt att kunna titta på någons liv via Insta och så här, gud, du måste ta det lugnt. Därför att det är ju Instagram. Alltså, det du ser är ju inte hela mitt liv.
Nej, men jag har sett jättemycket på Instagram nu att du bara ligger och tittar på tv, så jag tycker du verkar ta det jättelugnt.
Duktig, va? Ja. Nej, men så, och sen tror jag att det finns en skara som har varit utbrända som känner igen sig i mig och av välvilja så här, säger bara snälla, ta det lugnt för att. Och till er vill jag bara säga, den gränsen har jag varit och touchat, så jag kan inte kontrollera om jag skulle bli utbränd, och jag förstår att jag ligger i den riskzonen. Men så pass mycket koll har jag nu att jag vet när jag måste ta det lugnt, om jag glömmer bort det intellektuellt. Så här. Om sömnen rubbas, det är signal 1. Och nu agerar ju jag på det. Så jag mår bra, jag har en lite bruten rygg, jag tar det lugnt för att den ska läka. Men i övrigt, låt mig vara.
Jag har en lite bruten rygg.
Ja, men det är så nu.
Okej, jag har lite frågor angående liksom begränsningarna som den brutna ryggen ger. Kan du klä på dig själv? Alltså jag bara tänker så här, hur fungerar en kropp när man inte får böja ryggen?
Nej, jag kan klä på mig själv, jag kan raka benen, man får lägga upp dem typ uppe på badkarskanten. Jag kan fysiologiskt, alltså att det går liksom, göra allt. Mm. Det är bara det att svanskotan, det känns som att frakturen, den gör ingen ont alls. Frakturen är långt ner på ryggen i jämnhöjd ungefär med revbenens sista ben.
Mm.
Den gör inget ont, utan det som gör ont är nu delen nedanför det. Alltså svanskotan och ner. Och jag gissar att jag belastar på ett nytt sätt. Och att den känns liksom spänd, skinkorna känns spända och svanskotan gör ont. Så att nu när jag sitter så sitter jag på ena benet så att det blir ett hål för svanskotan.
Okej, ja.
Men jag kan klä på mig, jag böjer mig ju ner och drar på ett par byxor på min son därför att jag inte orkar säga till Alex liksom, att han ska göra det.
Ja.
Men jag var ju hos hästen i veckan nu, jag skulle bara lämna morötter men kände att jag måste bara få vara lite med honom. Så jag tog honom på en promenad. Och då märker jag ju att eftersom det gör lite ont hela tiden så har jag ju inte samma snabba reaktionsförmåga. Alltså kroppen är ju rädd att göra illa sig.
Ja, just det. Den skyddar liksom.
Ja, så att jag kan liksom inte bara använda hela min kropp för att stoppa upp honom. Eller det är en osäkerhet liksom, vilket han kände av. För han direkt... Det här är ju en väldigt väluppfostrad och snäll häst. Men han började direkt gå framför mig. Och det gör han aldrig. Alltså när jag leder honom.
Ja.
Och det här är ju från så här, evolutionen. Alltså bland hästar. Så jag är ju hans ledare. Men varje dag så testar de ju att ledaren är du stark?
Just det.
Är du ledaren? Mår du bra? För annars måste vi ersätta dig med någon annan som är bäst lämpad att skydda hela flocken. Så då var jag ju tvungen att backa bakom någon flera gånger så här. Han bara, okej, fine. Så gick han efter mig sen. Men jag tyckte bara det
Gud, det är så fascinerande att de känner det direkt. Eller att ni liksom har det samspelet annars utan ord liksom. Ja. Nu är det ju också klart också utan ord. Men att det var ett samspel som blev tydligt i en ny situation. Liksom.
Ja, coolt. Så det var häftigt.
Mm.
Nej, men så att jag kan ju göra allt, men jag måste byta. Alltså, jag kan inte sitta eller ligga eller stå i samma position länge för att ryggen blir trött.
Ja, jag fattar. Det jag har sett från Instagram, vi hade ju ett uppehåll för påsklov, eller jag hade jobblov, men det var bra tror jag för att du skulle få ta det lite lugnt.
Ja, alltså jag är ju uttråkad så jag hade ju lätt kunnat spela in, men jag tänkte att det var bra för oss båda.
Ja, men vad heter det? Vi var ju ute i missionshuset över påsken, jättehärligt, men insåg då att liksom... Jag hade ju stora idéer om att jag skulle liksom planera trädgården. Men vi hann bekämpa lite myror.
Berätta.
Vi upptäckte ju i somras att det är jättemycket myror. Skogsmyror, stackmyror på tomten. Mm. Och då hade vi en tanke om att vi skulle liksom försöka flytta de där myrorna. Men nu när de är sovande fortfarande så kände vi kanske bara ska hälla på... en massa gift. Och jag vågar knappt säga det här. Det har jag redan sagt till dig innan. Att jag knappt vågar säga det. För att jag är så rädd att få djurrättsaktivisterna efter mig.
Men då måste jag få berätta en rolig historia, Kattis. För att vi firade min svärmor i helgen som fyllde år. Och då berättar hon... Du kom in på pissmyrshistorien. Men har du inte hört den, Elin? Jag bara, va? Jo, ja, men
inte
det var ju så, det var så besvärligt. Vi hade ju en myrstack, en enorm på tomten. Och deras motorväg korsade liksom våran entré. Det här är Lena och hennes man Thomas.
Som jag har ju varit där, för Lenas hem och ateljé är ju med i våran bok.
Exakt.
Det är ju underbart, en underbar plats. Ja.
Ja, det är det verkligen. Nej, men det här är då 40 år sedan kanske, så bestämmer dessa... Ja. dessa personer liksom, ja men 35-40 medelålders bo på Söder, att de såklart inte ska döda den där myrstacken, utan de packar ner hela myrstacken i stora sopsäckar, svarta stora sopsäckar. Gräver och gräver och gräver och lägger in sopsäckarna i bilen. Och ska köra dem till Långholmen, så att där kan myrorna få bo istället. Bara att när de sitter i bilen och kör bort Södermälarstrand, så hör de ett äckel ljud och titta bak. Nej, men då har myrorna börjat bita sönder sopsäckarna.
Nej, men så det bara... sluta! Panik!
Ja, du kan ju tänka dig... du kan ju tänka dig hur det doftade i den bilen efteråt. Och bara få ut alla myror ur en bil. Vem gör så? Nej, men
pissmyror. Alltså, förstår du hur ont det gör? Riktiga jävla pissmyror. Fy fan!
Och sen så hade de ju fått lära sig efter det att det är ingen idé. Det spelar ingen roll om du inte tar bort drottningen.
Nej.
Så att jag vet inte, med vissa sådana där saker så får man kanske ibland ta till satan.
Det jag tyckte nästan var mest obehagligt, och jag vet att jag har tagit upp det här sommarpratet flera gånger med den här AI-forskaren Max Tegmark. Han har en väldigt dystopisk syn på AI, hur lätt det skulle kunna gå åt helvete med mänskligheten. Och då liknar han liksom mänskligheten vid myror. Att våran AI kommer ha samma relation till oss som vi har med myror. Och att det är så här, det är inte att att de har någonting direkt emot oss. Men vi delar inte samma intresse. Och det tycker jag verkligen är så här, det är exakt min relation till de här myrorna. Så här, jag har ingenting personligen emot dem. De får jättegärna leva. Vi bara delar inte samma intresse. Jag vill inte att de ska leva på min tomt.
Nej, och deras intresse är att leva på din tomt.
Ja, precis. Och våran tomt ligger ju också så här, det är ju som, det är ju liksom i Roslagen typisk sån jordbruksmark med små öar som sticker upp. Och vi bor ju på en sån liten ö. Så att det är så här, för att folk har sagt så här, kan ni inte bara flytta dem till någon annanstans? Men det finns ingenstans. Precis, då skulle vi behöva flytta dem till någon annan ö. Och det kanske är möjligt, och jag hade lite kontakt med bonden där omkring. Men nu kände jag bara, nu måste vi get shit done. Så vi får
hur
se.
Hur lät bonden?
Nej, han lät helt...
Tyckte han att det var rimligt att flytta på...
Ja, det tyckte han. Jag är ju då tränad i att prata med främlingar. Det är ju liksom mitt yrkesval.
Ja, du är journalist. Ja.
Så jag ringde upp den där bonden och pratade i kanske en halvtimme innan mitt ärende kom fram. Så vi hann avhandla ganska mycket annat. Typ, hur har det varit med torkan? Hur går det med vildsvinen?
Bra, Kattis.
Får
jag fråga en viktig grej här nu? För att inom så här, våga fråga, det är ett av våra budord, så behöver man ju liksom ibland fråga över telefon.
Ja, det var exakt det jag gjorde.
Millisekund, och då har man någon millisekund på sig där i början att snabbt få vederbörande att förstå att man inte är en säljare. Hur gör du när du presenterar dig då?
Där tror jag att jag bara var, alltså att jag väldigt snabbt var så här, försöker få in någon delad typ så här haha grej, alltså att man känner typ nu skrattar vi lite grann tillsammans.
Jag tror han, men du börjar väl inte så.
Nej, alltså, men så här, han stod
ring.
Men då stod det
är Arne.
Ja, då säger jag så här: "Hej, jag heter Katarina Mattsson och jag och min familj har köpt missionshuset, du vet här borta i Haverö."
Då är du hemma.
Ja, och då säger han så här: "Oj, ja, hej hej." Jag bara: "Oj, det är lite dålig mottagning. Är du ute och åker på åken kanske?" "Ja, det är jag." "Okej, men vi försöker prata ändå. Det ska nog gå bra."
Ja, men vad bra. Typ, ja, för så. Det här är viktigt att få in snabbt. Och det är tipset här är den gemensamma nämnaren, någonting som kan få den andra att känna dig har jag intresse av att prata med.
Exakt så. Och det visade sig ju då också såklart att han liksom, när han var liten, hade varit i missionshuset när de hade någon slags här, typ syjunta. Tantera i området var där.
och pysslade, han hade varit där med sin mamma och sådär. Så att det finns ju, även om det inte hade hjälpt myrorna, så hade jag ändå haft intresse av att ha en relation med honom. För att han har åkern runt omkring.
Det är jätteviktigt. Alltså det här är ju byäldste liksom, bonden. Per automatik en viktig aktör att hålla sig på god fot med.
Precis, nu när kyrkan liksom är öppen så här en gång i halvåret ungefär, så får man... Ja, den makten är inte längre så aktiv. Men då kände jag ju verkligen så här, vi började också... Det är en massa träd som egentligen är... Jag tror att det egentligen är typ sly som har fått växa till träd. Men som jag ganska säker på är askar som har drabbats av asksjukan. Det finns ju massa olika sjukor. Så de har liksom bara fallit som plockepinn. Så vi började liksom också såga upp de här träden och så. Men jag insåg då väldigt tydligt att vårt arbete i missionshuset just nu är så här, det som inte syns men som kommer göra skillnad på sikt. Så jag har inte kommit till att göra stora ritningar på trädgården och sådär. Jag ska komma dit snart, men...
Ska, det måste
jag vill,
du inte.
Nej, men jag vill ju komma dit. Jag har haft massa annat också, bara privat. Men som har gjort att jag inte har haft fokus på det riktigt som jag hade önskat. Men det är en dröm att sitta och rita, som jag sett att du har gjort.
Ja, men jag behövde typ rita ryggen så att jag inte kan göra något annat för att faktiskt komma till den där punkten. Men jag brukar ju rita och skissa upp saker lite grann för mig själv när det är lite större utvecklingsprojekt för att jag måste få någon annan att fatta eller för mig själv att fatta. För nu står jag ju i ett läge där jag har odlat enorma mängder både mat, alltså ät grönsaker och blommor. Och eftersom det nu blir lite annorlunda än vad jag hade tänkt så kommer det vara liksom en liten utmaning ändå att plantera ut allt detta på olika platser i trädgården. Och något jag också märker är, det här är väl rookie mistakes, eller det är det, är att jag kommer ihåg att Niklas från
Villa Sundahl trädgård,
precis, han var här, han har varit här flera gånger, men vid ett tillfälle tittade vi på baksidan, det som man ser från vårat sovrumsfönster. Det är liksom en slänt upp mot skogen och där har jag ju börjat anlägga rabatter och så är det en stentrapp i mitten.
Precis.
Men då sa han att hans tips är liksom verkligen färre men värre. Alltså att inte ha så många sorter växter. Men många av den sorten.
Ja.
Och det här är svårt att planera för mig. För att jag fattar inte riktigt, du vet när man sätter de här små plantorna, att förstå hur många som krävs. Vissa gånger blir det alldeles för många planter. Och andra gånger, som till exempel på baksidan där. Jag har satt nu, jag har buxbomsklot och sen har jag satt så ett typ av bräken som ser ut som pyttesmå ormbunkar som brukar växa vilt i skogen. Förstår du vad jag menar då? De är liksom lite avlånga blad. Har jag satt, vad kan det vara, 10 stycken sådana? Men de är lite tröga i starten så det kommer ju ta flera år om de ska kunna täcka hela marken där.
Jag tänkte precis säga det, för att jag har sett liksom, jag tycker trädgårds Instagram, det kom inte igång förrän under pandemin egentligen, men nu kan man ju se så här bilder på före och efter, hur långt, alltså att det kan ta några år innan perennerna har liksom tagit sig.
Ja, nej men och då, och sen så har jag satt lite såna här, jag orkar inte berätta vad alla sorter heter för då måste jag kolla mina anteckningar.
Nej, gör inte
men
det.
Men det är ett strå på vilket det vippar en liten brun boll typ. Med lite fnas runt. Jag har satt några sådana för de trivs också i så halvskugga. Och så har jag de här buxbomskloten och sen så blev jag ju såld på det här med havtorn. För havtornsbuske kan man också formklippa.
Ja.
Så då läste jag ju på om att de finns i hane och hona.
Och man måste ha båda.
Ja, så det investerades i på sensommaren hösten. Men det som har hänt på baksidan av den här slänten nu och varför jag återkommer till Niklas, det är att jag inser att jag ska göra som Ulla Molin, bara rakt av. Jag ska täcka hela marken med hasselört.
Hasselört?
Hasselört, det var en av hennes absoluta favoriter. Ja. Det var inte att Niklas sa det, men det här att ha många av samma sort. Det är det spåret. Och sen så ska jag bara ösa på med buxbomsklot.
Ja, gud vad snyggt. Bara helt
punkt,
grönt.
Punkt, slut.
Liksom.
Ja. Och då av en händelse så var jag på ett ställe där de säljer buxbomsklot i veckan. Och tittade runt och de brukar ju ligga, liksom, det är ju ganska kostsamt med de där buxbomskloten.
Ja, det kan jag tänka mig.
Så hittar jag, de är helt enorma, för 425 kronor styck.
Jag vill också ha.
Jag köpte alla, det fanns 6 stycken.
Uh-huh.
Jag bara, okej, jag tar dem. Sen skulle jag liksom försöka få de här till bilen med
var
min rygg.
Var du ensam?
Ja, men då
men det är då du ska ha din käpp och sen bara stå och peka och så ska någon hjälpa dig.
Ja, men det går ju så jävla långsamt.
Okej, okay,
Nej, men så jag sa till Alex att jag fick hjälp med att lasta in dem i bilen. Sen hjälpte han mig att lassa ur dem ur bilen.
Men du ljög. Du lassade in dem själv.
Ja. Jag försökte få hjälp, men det var liksom gentlemannanivån i vårt land 2024. Jag tycker många gubbar är trötta alltså.
Ja, även unga tjejer kan tycka jag verkar trötta.
Ja, verkligen.
Generella nivån.
Men det var, ja, för nu var jag ju omringad av gubbar på det här stället. Så att jag kan inte, just där och då kände jag, vad är det? Ser du inte att jag har brutit ryggen? Men det såg de inte.
Nej.
Och det som händer där då är att jag har växter som jag måste flytta på. Och i det här pusslet så är det bra att rita upp.
Ja, okej. Okay. Och hur har du gjort då liksom?
Nej, men nu har jag listat alla växter som jag behöver flytta på. Mm. För vi ska också göra om entrén lite grann.
Du ska ju potatisland där.
Det var det roligaste faktiskt som hände tycker jag på Instagram under förra veckan. Det var att jag skrev om nya entrén. Och du skrev, jag tycker du ska göra potatisland. Och sen var det väldigt många som likade det. Då blev jag glad.
Ja.
Det var mysigt.
För er som inte har hängt med så var det ju det Elin tyckte att jag skulle ha. I missionshuset.
På hela din entré.
Hela, exakt.
Vilket jag fortfarande tycker spontant är en bra idé. Det är ju också spännande att gå igenom ett potatisland.
Ja, jag känner att potatisen kommer att må så bra av alla bilar som åker fram och tillbaka.
Jo, jag vet. Vi ska inte gå in här längre. Nej, för det var precis så här det blev sist. Att jag försökte sälja in någonting som du absolut inte ville ha.
Du har ju en entré som passar sig. Du har ju klagat över att du inte vet vart du ska ha potatisen.
Nej, för det jag då har... Steg 2 här nu då. Baksidan har jag lite växter som måste flyttas om. Och på framsidan av vårt hus, tomten är suterräng. Och sen så i gatan och så har vi en uppfart med Ölandsten som blev totalt förstörd av alla tunga fordon som åkte fram och tillbaka under renoveringen. Och jag drömmer ju om ett växthus och jag vet att man måste ha så här byggtillstånd.
Behöver man det?
Jo, men alltså det handlar om takyta på ens fastigheter på en tomt, vad man får bygga. Men jag håller koll på det, så ni behöver inte oroa er för det har jag också
fått. Men
jag
trodde att växthus var undantaget.
Jag vågar inte säga
hur det är. Jag vågar inte
säga
någonting.
Jag säger bara att jag gör inget som jag inte får göra, för då anmäler ju ni mig. Era gullpluttar. Nej, men så då så har jag kommit på. För jag tycker att vårt hus, det ska vara välkomnande och liksom, kom här i entrén upp. Jag har ju pratat om flöden. Men det känns som att vi är för mycket på display. Jag trivs liksom inte. Vi har till exempel en balkong på framsidan som Alex älskar. Han är mycket mer liksom lejon uppe på savannens högsta topp och bara... Medan jag...
Du gömmer dig där på baksidan vid ditt odlingsbord.
Ja, jag avskyr vind. Den stressar mig. Jag vill gärna vara i lä. Och gärna i en skyddad vinkel. Och då har jag kommit på, ihop med Alex. För han har pratat om att vi ska ha parkering till bilarna precis nere vid gatan, inte köra upp dem till huset.
Mm. Det är väl här
vilket jag tycker är sympatiskt. Ja. Så då måste man flytta den här elladdstolpen ner dit och så ska det göras om till en parkering. Men i entrén så ska vi göra ett L med ett snyggt form av plank med växtlighet, grön växtlighet på.
Ja.
På utsidan. Och i vinkel ska då växthuset stå där nere.
Jag behöver verkligen se ritning på det här, känner jag.
Mm, jag ska försöka rita upp det så vi kan lägga upp tills på fredag idag.
Är planket liksom för att dölja bilarna då? Eller
men planket blir som en front. Bilarna, om man kommer från vägen, då ska bilarna köras upp mot vårt hus och möta ett plank.
Ja, precis.
Och där i kan det vara en liten port som man kan gå, vet du, valv. Tänk en liten rund dörr, en smitdörr.
Jag älskar att du håller på att förvandla så här 60-tals tegelhuset till British Cottage.
Men känns det inte också lite 60-tal med valv? Såna här liksom arkitektritade, ja men såna där plankvalv menar jag. Inte valv som pizzarestaurang, utan den här typ för att Finn Jul, när jag var tittade på hans hus där, jag och Alex utanför Köpenhamn. Han hade liksom, det är plank. Och så är det dörr i plank.
Ah, trevligt.
Ja, och sen så kommer då växthuset. Precis. Och sen skulle då växthuset komma. Sen kommer den här stora tujan eller enen som jag låtsas i en cypress.
Ja.
Och sen kommer då mitt potting shed.
Ja, potting shed blev jag så himla sugen på. Alltså, du vet Nicole Wilson, hon skriver ju i sin bok om att, eller i alla fall när vi pratade om, jag intervjuade henne, då pratade hon om att sätta namn på olika delar i trädgården för att det är lättare att visualisera dem och liksom verkligen skapa dem då. Och potting shed tycker jag är ett sånt himla bra namn.
Det finns inte på svenska.
Odlingsbod. Nej, jag vet inte.
Ja, det är odlingsboden i så fall. Det är det närmsta. Men det är inte, ja, men det är något med det här som jag bara älskar. Det känns som något superbrittiskt och vedertaget som bara
ska, ja, men det är ju som det är liksom en självklar grej att man ska kunna stå någonstans under tak och greja och förvara alla krukor och sånt där. Alltså trädgårdsskjul fast liksom
exakt, lite det är det.
Sexigare.
Med alla såna här utbyggnader eller förråd och så, så är det som att det per automatik måste vara fult och rörigt. Det är samma med hönshuset. Alltså, där har jag en fåtölj som jag köpte på Blocket och som är trasig i ryggen men som har ett mysigt morristyg för att kunna umgås med djuren. Potting shed kommer ju vara i samma, ha samma energi.
För att jag kände liksom, vi har ett fruktansvärt fult plåtskjul i Häverö. Ett brunt plåtskjul.
Potting shed.
Ja, för det är precis i alltså det står ju fan, det är, förlåt jag svär, jag tycker inte om att svära sen jag fick barn. Det står ju krukor och grejer där i inne. Ja. Men så kände jag så här, det är någon ful bajsbrun färg, att jag ska måla om det. Och sen så har det såna här liksom skjutdörrar. Då kan man ju bara på sommartid ha skjutdörrarna öppna.
Det är fantastiskt.
Mot odlingen. Och tills jag kan ha ett potting shed med ett fönster. Men liksom, det kan ju jag ha om 10 år. Jag kände bara så här, det här fruktansvärt fula skjulet. Att jag blev glad över att det fanns.
Precis. Och det är just det, de här hopplösa fula byggnaderna. Som finns ofta på tomter, om man, eller liksom sommarstugetomter. Att ge dem kärlek istället. Och ett enkelt sätt att göra det, som inte behöver vara svindyrt, det är att måla om. Och sen är det ju att sätta upp hyllor och arbetsbänkar. Så det är nästa steg nu för oss i det här skjulet, liksom, som kostar 4000 spänn att få hit. Alltså vi betalade bara själva frakten hit. Sen betalade vi ju x antal kranbilar för att försöka lyfta det på plats. Men
ja, det är det ni har hållit på att försöka göra. Har ni lyckats?
Ja, det står på plats där nu.
Ja.
Och så har Viktor, våran snickare och goda vän, varit här och gjutit plattan för det där på något sätt. Och grävt och donat. Så nu står den där.
Mm.
Men nu vill jag bygga arbetsbänk liksom hela vinkeln. Det här är avlångt så att det ska vara som ett L med arbetsbänk och ovanför där vill jag ha ett stort fönster. Och sen vill jag bara ha basic hyllor och krokar för alla mina liksom krukor och förvaring av växtbelysning och allt sånt där. Så för där inne måste det vara några plusgrader för vi ska, det behövs någon pump för vi ska ju gräva ner i helgen såna här regnvattentunnor.
Ja, gud, äntligen, grattis, vad kul.
Ja, det gud, blir bara, vi har beställt dem från Bauhaus nu, det var liksom enklaste möjliga.
Ja.
Men där fick vi också råd av Svante och Niklas.
Ja.
Då, det innebär att det måste vara några plusgrader in i det här skjulet, vilket passar mig och mina växter utmärkt. För då kan jag också odla där nästa vår.
Du kan ha förodling, för du kommer ju ha fönster som kommer få ljus.
Ja, men och sen tänker jag sätta lysrör i taket.
Just alltså, där det, får man det är ha... det. Jag måste tänka så. Ja.
Det kan vara hur mörkt som helst i ditt lilla skjul om du har, vilka
har
lampor som helst. Där. El. Eller en sladd.
Eller en sladd, precis.
En jordad sladd från eluttag ut i
från våran skjulet. Extremt... Alltså... Den elektrikern som var hemma hos oss och hittade liksom ett myrbå i någon elcentral. Det var ju alltså hemma hos oss i missionshuset. Elen känns så där. Men det finns en verkstad där det finns el faktiskt.
Det är bra.
Det är bra.
Och då har jag tänkt, precis som att städer urbaniseras och bilar liksom förskjuts i utbyte mot cyklar och stråk, så tänker jag att den här stora uppfarten vi har för bilar...
Ja.
Nej tack. Så nej. Jag vill då istället att den ska jämnas ut så att den är, det är ju som väldigt sluttning i den.
Ja.
Och sen vill jag ha odlingslådor i typ, du vet så här, metall som rostar.
Ja, och så här kortenstål. Ja.
Ja.
Vad snyggt i typ som en trappa nästan då, eller?
Det här behöver jag prata med Viktor om. Och han är... bekymrad, för han vill gärna att entrén, alltså öppningen ska vara minst 3,5-4 meter för att tunga fordon ska kunna komma upp om man nu vill sätta dit.
Det känns som att ni behöver det. Man vet aldrig vad som kan hända.
Ja, det säger han också. Men jag undrar bara, är det inte, det känns, så här känns lite grann som att handikappanpassa ett badrum ifall någon gång skulle köpa vårt hus. Eller i för sig, jag är ju jättenöjd nu för min hiss, kan jag säga.
Just det, du har ju faktiskt en hiss.
Det går ju snabbt att gå från, jag klarar mig, till... Jag hade ju lika gärna kunnat hamna i rullstol faktiskt. Och då hade jag ju
använt den toaletten. Ja, jag vet. Det är ju faktiskt toaletten. Ja, den toaletten.
Vi har ju ett badrum här nere som är jättestort och jättestor dörr och allting. För att man ska kunna komma in där. Det är ju för sig... Det är don't ju... go here, säger jag. Nej. Det där området avskyr jag pratar om. Utan det var mer bara... Om man tittar på tomter och hus och uppfarter så är det ju inte alla som har 3,5-4 meter hela vägen fram till fastigheten.
Nej, men det är inte heller alla, tänker jag, som kommer på så här... Nej, men jag ska ha ett potting shed. Jag behöver ha en stor, tung kranbil som åker hit och sätter det på plats. Ja, det är sant. Då tänker jag så här, det kanske kommer fler saker som ska flyttas eller sättas på plats. Eller... Jag tror snarare det är att Viktor inte tänker på framtiden. Jag tror att han tänker på dig.
Ja, han sa det. Det är roligt, det här huset blir aldrig klart, inser jag.
Nej, det är perfekt också för honom. Konstant arbete.
Ja, vi ska ju faktiskt bygga om där det fruktansvärt fula skjulet står. Ska vi någon gång bygga skogshuggargäststugan?
Ja.
Så det är sant.
Och den ska också vara, det ska också vara Alex man cave, eller?
Nej, min.
Det är en woman cave. Men han har ju pratat om att bygga något där uppe på berget.
Ja, det är ett annat litet berg som han, jag vet inte. Det är ännu högre upp, det är väl det.
Ateljén.
Ja,
just det. Vi han vill vara här under täppan. Du, apropå Viktor. Han har ju gjort en odlingsbricka till dig.
Ja, alltså...
Ja.
Ja.
Den var ju så himla fin. Men jag tycker det är så intressant. Vi hamnar ju ofta där att vi liksom... man inser att man är i en trend. Mm. Och jag och Magda, vi har liksom velat utforska japanska såna bränntekniker, Shusogiban.
Ja.
Sen vi började hålla på med Mattsson Manell. Och nu är det ju liksom som att det är överallt. Bottega Veneta hade det liksom på sin catwalk här i februari. Modehuset alltså. Och då var det så kul. Och då var det så kul att du och Viktor har liksom gjort en bränd odlingsbricka. Och nu vill jag faktiskt... för att det är ju roligt med kommentarsfält när det kommer substans. Och då har ruckel och röd färg skrivit på din Instagram. Både att linoljebränna och att svedja, till exempel staketstolpar, är traditionella svenska metoder som fortfarande används inom bland annat byggnadsvården. Och det tycker jag är så sorgligt på något sätt, att man att de här traditionerna är så icke närvarande i det svenska samhället.
Ja, men läs hela hennes kommentar.
Precis, då har ju hon... Ja, Ukraina med grannländer verkar ha en mycket mer levande hantverkstradition än vi. Jag har fått förklarat för mig att det beror på att man generellt där, till skillnad från hos oss, aldrig blev så rika, att arbete blev dyrt och material svinbilligt. Det ledde hos oss till att hantverket försvann eftersom det ändå var billigast och snabbast att använda och sen slänga. Man har en obruten hantverkstradition där, medan vi bland annat Sverige i många fall måste uppfinna dessa metoder nu på nytt. Himla intressant tycker jag, skriver hon. Och det tycker jag också är så sjukt intressant.
Verkligen. Därför att jag skrev ju att en metod som inte är lika vanlig i Sverige men i Ukraina är ju den här då att olja och elda.
Ja.
Elda Sverige. Och sen olja.
Ja.
Därför att det är ju ingenting så som man ser så här. Ja, men det är en tradition i Sverige att vi byggde gärdsgårdar av sten för att i Småland var det väldigt mycket sten i jorden. Eller... farlig rödfärg eller typ tryckimpregnering verkar ju vara liksom en metod som är mer vanlig nowadays.
Ja,
men och då var det så fint, för Viktor ville ju göra det här på hela mitt, när jag byggde... När
vi ditt byggde skjul, ut, eller hönshuset.
Hönshuset, och då var jag, blev jag väldigt nervös för jag såg framför mig något helt annat än hur det ser ut.
Mm.
Men nu så körde han bara på, för jag... Jag mässade ju honom och pappa förra veckan lite så här. Kan jag vill ha titta en odlingsbricka, vad kan du inte snickra, det kan inte vara så ta så lång tid typ. Mm. Och sen hux flux så i helgen var Viktor här och så har han då gjort det, och han har liksom köpt virke för den där brickan för 750 spänn. Och då är det obehandlat trä som han har sågat till, skruvat ihop och snidat då liksom så att det blir bärantag på sidorna och att det är en mjuk form där. Och den här odlingsbrickan, varför jag tycker den är så himla bra, är för att det är kanter runt om. Och jag sitter ju mycket inne vid köksbordet, för att jag har ju inget potting shed som är uppvärmt.
Nej, precis. Ännu. Och om man har lärt sig något så är det väl att man inte... Alltså jag står ju vid diskbänken och man ska ju verkligen inte blanda jord med föda väl.
Alltså det vet jag inte något om, men det kluggar jag ju igen lätt i vasken. Mm. Och sen så, vi har ju jord överallt här inne. Och det är ju vi fine med, för man får sopa upp det. Men nu kan jag hälla nästan en hel sån här liksom PA-jordsäck i det här tråget. Mm. Och sen sitta med mina växter. Och vartefter jag fyller på till exempel dahlia-knölarna i sin lilla plastpåse. Så försvinner ju jord och så kan jag börja... liksom rada upp dem i tråget. Och så kan jag fortsätta dagen efter. Det är liksom... jag tycker det här är revolutionerande, den här brickan.
Det är ju genialiskt. Det som också då är kul apropå det är ju att så här, Fiskars... det finska företaget, de kommer med en så här odla hemma-kollektion nu. Och då har de ju också en slags odlingsbricka.
Har de?
Alltså, ja. Den här, det är så den är
typiskt.
Ju... Ja, det är någonting helt annat. Den är inte i trä på det här sättet. Men det är bara intressant hur man... Eller så är det att man ser en sak så ser man det överallt. Typ som när man blev förälder och plötsligt såg bebisar.
För jag tittar ju mycket på brittiska odlingsprogram just nu. Mm. Och där finns ju mycket av de här elementen som en helt så här, det här med potting shed är ju, de går till sitt lilla potting shed och så det finns bara där. Det är inte så här, kolla här, I have a new thing, utan det är vedertaget. Och odlings eller potting tray är liksom också så här självklart att man har. Om man liksom googlar på det på svenska idag så dyker det ju upp brickor i plast.
Ja, för det är bara, fiskars är ju mer en sån plastbricka, men med fällbara kanter, så att det är väl liksom enkelt att sopa bort smutsen sen.
Jo, och det är väl helt enkelt det här att tiden, att hantverket kostar så mycket pengar, materialet är billigt, som gör det. Men länge leve trä och hantverk, säger jag bara.
Ja, jag älskar den där. Jag hoppas Viktor säljer slut. När jag har råd ska jag köpa en av honom.
Ja, han kommer göra 10 stycken och sälja dem för 2 500 kronor.
Mm. Och det är inga pengar, det är för att jag inte har några pengar. Alltså det är inga pengar för arbetet mycket och virket. Men
nej, exakt. Det är ju det här som är grejen. Att du kan få en plastbricka för några hundralappar.
250, ja.
Det här, precis, är ju, det här är ju som en liten trädgårdsbodstation fast in-house.
Ja, jag tyckte det var så smart. Och jag tyckte det var så kul att få reda på att den här svedjetekniken också har en lång historia i Sverige som jag inte hade en aning om. Nej. Jag bara liksom så här, går till Japan för att, ja, det är så konstigt hur världen fungerar.
Ja, men det kan du ju skriva om, något reportage.
Mm, verkligen. Bra idé.
Vad händer i helgen då?
I helgen händer, jag håller på och rensar här hemma och det är väldigt tillfredsställande. Det går långsamt och det är stökigt under tiden, men ändå. Förra helgen tvättade jag i typ så här 9 timmar, massa kläder som har legat i olika påsar hur länge som helst.
Härligt.
Ja, det var väldigt härligt. Så att jag hoppas hinna fortsätta lite grann med det. Men annars ska jag på födelsedagskalas. Och Hilma ska på födelsedagskalas. Och hon ska till tandläkaren. Och ja, vi ska vara hemma. Och ha lite vardag. Mm. Vardagshelg. Det känns mysigt.
Vi har ju nu, vi sålde i Italien. Och har då haft möjlighet att kunna investera i solceller. Som ska monteras här i några veckor. Och i helgen kommer vi sätta ner de här vattentankarna och det kommer ett kastanjestaket som jag ska sätta upp mot en vinkel så att det ska kunna växa mot det. Och så här, så att det, jag ska domdera med min lilla förlängda nyparm och ta det lugnt medan andra gör
arbetar. Ja, du har ju dessutom hunnit tapetsera ett badrum.
Det kan jag berätta om nästa vecka.
Ja, det gör vi. Det sparar vi tills dess.
Mm, det blir bra.
Ja.
Ha en fin helg.
Trevlig helg.
Alla lyssnare, ta hand om er.
Kram, kram.
Hej då.
Hej då.